Kate var kriminell. Så när han kom ut igen så var han den sämsta ambassadören för det här målet, för det här caset.
Frikänd. Idag kom domen i det så kallade raggarmålet och Kate Cederholm friades helt.
Det här är lika mycket svensk kriminalhistoria.
En för landet unik rättsprocess tycks därmed vara avslutad.
Som det är svensk journalistikhistoria.
Domarna mot Kate Cederholm har blivit mycket uppmärksammade och diskuterade. Bland annat genom ett tv-program om fallet som journalisten Jan Guillou gjort.
Jan Guillou är central för hur den här historien kommer utspelas.
Det var mycket som stod på spel, inte bara för Kate Cederholm utan också för mig.
Kate Cederholm frias och glädjen är stor.
Festen kommer in och med så blommor, glada miner och champagne på bordet.
Det här är min finaste stund som journalist.
Men Kate var inte ensam om att dömas. Kvar i fängelset följer sex raggarvänner Kates öde med stor spänning.
Jan Guillou tänker nu fortsätta för att försöka få till stånd nya rättegångar. Också för andra dömda i de tidigare rättegångarna.
Men så det gick inte.
Nej, och det är här det blir riktigt intressant. Varför frias bara Kate Cederholm och inte de andra sex?
Ingen av de här är skyldiga. Alltså de här händelserna har inte ägt rum.
Spår tar upp grävspaden där Jan Guillou lämnar den 1984. Går det att bevisa att alla de inblandade var oskyldiga?
När Kate får resning så får vi reda på att det finns inget fönster där. Så jag blir dömd då för att ha kastat in brandbomber med Kate genom ett fönster som inte finns.
En sak är säker. Trots att det passerat över 35 år sedan händelserna skapar raggamålet fortfarande starka känslor.
När man blir fruktansvärt paff när Rickan ringer mig och sa att det är en advokat och en journalist som är intresserad av det här. Det kan inte vara sant. Det var som man såg stjärnor igen. Ska verkligen sanningen komma fram?
Det här är Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Säsong 4, Raggarmordet.
Ja, det är en väldigt invecklad historia så att det finns ju så många aspekter.
Det här är Jan Guillou. Han kan förmodligen den här historien allra bäst. Ni som lyssnar via Acasts app kommer att få bilder direkt i er mobil som hjälper oss berätta den här historien så bra som möjligt. Just nu ser ni till exempel en bild på Jan Guillou. Senare kommer kartor, skisser, textformuleringar från dokument och andra bilder dyka upp. Det var Jan Guillou som började nysta i raggarmordet och det var Jan Guillou som, tillsammans med jurister, fick Kate Cederholm frikänd. Därför börjar vi också vår historia hemma hos journalisten och författaren Jan Guillou. För ska vi kunna gå vidare och alltså möjligen hitta spår som kan leda till att de övriga raggarna i Kate Cederholms mål också kan få upprättelse och frias över 30 år senare, ja då måste vi förstå hur man i fyra rättegångar först dömde samtliga raggare och sen i en femte rättegång friade enbart Kate Cederholm.
Handlar om ett åtal som är så svagt att om det hade handlat om starkare medborgare än det här raggargänget. Om samma bevisning exempelvis hade riktats mot mig så hade jag blivit uppringd av en generad kriminalinspektör som på telefon ställt några frågor som jag hade besvarat med innebörden att jag var oskyldig och därmed hade saken lagts ner. Men här var ju situationen annorlunda eftersom det var socialt politiskt svaga människor, dessutom brottsbelastade.
För Guillous del så börjar allting 1982 när han jobbar som reporter på SVT-programmet Magasinet i Malmö.
Jag fick massor med brev, men här var det några damer i Klippan som skrev rekorderligt och rejält om någonting så osannolikt som att en släkting till dem skulle vara oskyldig till en form av mord, grovt vållande till annans död och mordbrand som då hade gett ett väldigt långt fängelsestraff.
Gio menar att han till en början är skeptisk just på grund av att brottet är så grovt.
Alltså det här är ju så konkreta brott. Där dömer man inte utan teknisk bevisning. Så, och folk säger alltid att de är oskyldiga, så det här blir ingenting. Men det var väl skrivet det där brevet, så att jag svarade att skicka mig rättshandlingarna så ska jag se efter. Men jag tror inte på det här. Det vill jag säga från början. Men om jag mot förmodan finner att ni skulle ha rätt, då lovar jag. Då ska jag riva upp himmel och jord. Jag skrev faktiskt så. Månader senare så började jag läsa rättshandlingarna. Och då skulle jag alltså ha särskilt uppmärksamhet på den bevisning som riktades mot Kate Söderholm, eftersom det var den de hade gett sig ut för. Ursäkta mig.
Det ringer ofta hemma hos Jan Geo. I väntan på att han avslutar samtalet så går vi tillbaka drygt 30 år i tiden.
Den 1 februari 1983 visar Sveriges Television programmet Magasinet. Och det är där Jan Geo ger oss historien i tv. Och det är en häpnadsväckande berättelse han serverade svenska folket.
Vårt program ikväll ska handla om 24-åriga Kate Söderholm och om hur det alltså är möjligt att bli dömd oskyldig till 10 års fängelse. Det är möjligt. Det kan vara fullt möjligt med ett justitiemord också i vårt eget land. Det här är en del av handlingarna i målet, och bland de här 5000 sidorna och bland de människor det rör har jag tillbringat mina senaste 6 månader. Mer finns inte att säga egentligen innan vi börjar, utom möjligen en sak. Det här är ett av mitt livs viktigaste reportage.
Ja, det är det. Därför att mycket, det var det viktigaste reportaget i mitt liv, så tillvida att hade jag misslyckats med det där så hade jag åkt ut från Sveriges Television och det hade blivit jubel och klang i de övriga medierna som hade hävdat de här raggarnas skuld. Och så att det var mycket som stod på spel, inte bara för Kate Söderholm utan också för mig. På det sättet. Det var alltså en distinkt fientlighet i de övriga medierna som vi hade att hantera där på Rekordmagasinet.
Det allmänheten vet om raggarmålet innan Jan Guillou börjar gräva, det är det som har stått i tidningarna i samband med rättegångarna 1980 och 1981. Storyn är enkel. Ett raggargäng på 7 personer ska ha åkt från Helsingborg i en svart förlängd Plymouth Fury med avsikt att bränna ner Malmö-raggarnas motorgård Granbacken. Ni som lyssnar via Acasts app ser nu en bild på ritningen över Granbackens raggargård i er mobil. Men just om raggargänget kastar sina hemmagjorda molotovcocktails mot byggnaden upptäcks de av ett vittne, den 19-årige Bo Göransson, som gänget då tystar och tar med i bilen tillbaka till Helsingborg. Sen ska man på något sätt ha gjort sig av med kroppen i Helsingborgs hamnbassäng.
I tidningsrubriker från 1980 kan man läsa:
raggarkriget kulminerade när helsingborgarna brände ner Malmögängets motorgård.
De har erkänt. Raggargänget mördade honom.
Rosa Cadillac avslöjar mord.
Stans tuffaste gäng.
Bosse 19 såg mordbrännarna. Därför blev han mördad.
Bröderna styr i gänget.
Kamraterna har dömt honom till döden.
Såg mordet. Därför blev han tystad.
Men Jan Guillou går alltså i helt motsatt riktning än journalistkollegorna. Han har upptäckt saker i den utredning han nu gräver i som oroar honom djupt.
När han nu läser rättshandlingarna så ska jag alltså ha ett särskilt uppmärksamhet på vilken bevisning riktas nu mot just den här Kate av alla de inblandade. Och när jag läser där så finner jag att va, det finns ju ingen. Med en rimlig advokat skulle han ju ha gått loss. Det borde inte ens ha häktats, vad är detta? Och så tar jag fram det där brevet där jag lovat att riva upp himmel och jord. Okej, då gör jag det.
Reportaget börjar med en svartvit bild på en skånsk bondgård.
Det här var Granbacken, en före detta bondgård som Malmö stad hade upplåtit åt raggarklubben Roadrunners.
Vitkalkade väggar med trägavel och tegeltak.
Natten mellan den 24 och 25 november 1979, mitt under en fest med över 100 berusade raggare, började det brinna. Branden fick ett våldsamt förlopp och raggarna i Roadrunners blev omedelbart övertygade om att det måste vara fråga om mordbrand.
Branden i raggargården utanför Malmö är den ena av 2 avgörande händelser i fallet raggarmordet.
Det bygger från början på 2 händelser som inte har något samband. Kvällen före branden i den här raggargården så försvinner en ung man.
För några dagar efter branden visade sig att 19-åriga Bo Göransson var försvunnen. Visserligen försvunnen 1,5 dygn före branden på Grönbacken, men ryktena om mord kom genast i svang.
Han hittas långt senare drunknad i Helsingborgs hamn. Och ingen vet till denna dag vad som hände honom. Dagen efter alltså att han har försvunnit så brinner Raggargården i utanför Malmö. Det finns ingen teknisk bevisning om hur det där har gått till. Det kan ha varit vad som helst, men det finns inga lämningar efter bensin eller något liknande. Så det kan ha varit en fimp eller vad som helst. Därefter dyker det upp ett vittne som har gått runt och skrutit, men då blir det är den risk man tar om man hittar på saker, att man plötsligt kommer någon och tar den här hampan och säger det här måste du berätta för polisen.
I och med att polisen började förhöra raggarflickan Lotta så började också snaran dras åt kring det gäng i Helsingborgstrakten som Roadrunners betraktade som de skyldiga.
Det som Lotta berättar är en historia som hela målet kommer vila på. Lottas historia bygger på att ett gäng raggare från Helsingborg, som hon känner, blivit förbannade på Malmö-raggarna i Roadrunners på grund av ett tidigare bråk. Man har åkt ner till Malmö, tänt på Roadrunners gård, blivit överraskade av vittnet Bo Göransson, slagit ner honom och tagit med sig honom till Helsingborg, där man sedan tagit livet av honom genom att kasta honom i hamnbassängen.
Det här är en historia som polis och åklagare köper och som också går att läsa i den skånska dags- och kvällspressen. Två utav de 7 misstänkta Helsingborgsraggarna har dessutom erkänt att det gått till ungefär på det här viset. Men sen har de 2 visserligen tagit tillbaka sina erkännanden. Men det faktum att det finns erkännanden i polisutredningen stärker åklagarens version.
Men Jan Guillou menar att historien inte är sann.
Sprickorna mellan de här 2 historierna är så pass vida att man kan visa på dem.
Spricka nummer 1. Vittnet Bo Göransson och det förlorade dygnet. Bo Göransson ses på Granbackens motorgård på fredagskvällen. Det vittnar 3 personer om.
Alla 3 har sett Bo Göransson på Granbacken samma dag han försvann från sitt hem. Och det var alltså dagen innan det brann. Ingen har däremot sett på Göransson dagen då det brann, varken på Granbacken eller någon annanstans. I domstolarnas version om hur Bo Göransson dog saknas ett helt dygn, och det finns ingen förklaring till det.
Det försvunna dygnet är en uppenbar spricka i hela historien. Det osammanhängande vittnesmålet och hur det har kommit till i olika avsnitt.
Ja, det är en annan spricka, för det kommer visa sig att historien som vittnet Lotta berättar inte alls är så robust som åklagaren menar. Ibland är det till och med rena lögner som Lotta berättat.
Ibland i förhören talar du ju inte sanning.
Ja, ibland gör jag det. Eller jag talar inte sanning och talar inte sanning. Det gjorde jag väl på ett vis, men jag undanhöll sanning. Jag undanhöll saker kanske.
Nej, jag tänker inte bara på det. Jag tänker på särskilt en gång när du berättar en historia om hur du själv var ner med i branden i Granbacken.
Mm.
Det är en ganska lång invecklad historia där du målande beskriver hur du själv var med.
Ja,
men det var inte sant, har jag förstått.
Nej, det var inte sant.
En tredje spricka är polisens förundersökning. Jan Guillou menar att den är ensidig och bara innehåller de delar av bevisningen som talar för teorin att raggarna är skyldiga.
Polisens undersökningar där de döljer alla sådana fakta som talar till åklagarens nackdel. Exempelvis gjorde de samma provkörning som jag.
Och då är vi framme vid en bit tv-historia. Ni som lyssnat på Spårs första säsong kommer nu förstå varifrån vi fick idén om att rekonstruera en misstänkt gärningsmans bilresa till ett brott. För det var precis det Jan Guillou visade i tv redan 1983.
Vi befinner oss i Klippan utanför Siv och Kristel Jönssons bostad. Och det här är en Plymouth Fury utav samma typ och samma årsmodell som den som skulle ha kört Kate Cederholm ner till brandplatsen i Malmös utkanter. Om Kate Cederholm skulle kunna vara skyldig så måste vi nu kunna göra om den körningen på en tid som understiger en timme. Vi ska se hur det går.
Såväl åklagare som advokater och senare även tings- och hovrätter tror på Kate Cederholms flickvän Kristel Jönsson och hennes mamma Siv och pappa Stig Jönsson. De vittnar om att Kate varit hemma hos svärföräldrarna på middag där man åt kalkon. En udda händelse som gör att vittnena minns middagen tydligare. Efteråt så tittade man, som så väldigt många andra svenskar 1979, på tv-serien McCains.
Om man inte kan tillbakavisa deras vittnesmål så slutar Seb McCain vid en sån tidpunkt att det inte går att ta sig till. Vi vet ju när branden började, anlagd eller ej, nere i Malmö. Men med den bil de hade till förfogande så hade det inte varit möjligt att ta sig dit.
Då återstår frågan om jag kör långsamt för att bevisa det jag vill bevisa. Men nu är faktiskt både kamerateam och programmets producent med på den här skräckfärden. Vi är en hel redaktion som gör vårt yttersta för att verkligen få veta. Kate Cederholm har just missat branden på Granbacken med 18 minuter.
Alltså, med den utgångspunkten så går det att hänga upp en ganska stark motbevisning på att den teori som åklagaren har lagt fram är inte matematiskt hållbar.
Och du menar att polisen har gjort detta men sen och kommit fram till samma sak som dig men gömt den slutsatsen någonstans i slask eller så?
Ja, de hade gjort den här provkörningen men redovisade inte resultatet och... Jag tolkar det som att som ett uttryck för en inte allt för ovanlig polisiär inställning att de här jäklarna har de inte gjort det här så har de gjort något annat i alla fall. Och det finns ingen anledning att visa misskund mot såna här förbrytare.
Slutsatsen av det här är mycket enkel. Den är nämligen att om Siv och Kristel Jönsson talar sanning, då är Kate Cederholm oskyldig. Någon annan möjlighet finns inte.
Du lyssnar på Spår, säsong 4, Raggarmordet. Totalt sänder magasinet 3 program om Kate Cederholm mellan 1 februari och 1 mars 1983. När programmen är slut har Jan Guillou lyckats så tvivel hos många svenska tv-tittare. Men han vet att det är stor skillnad på att ha rätt och att få rätt. För att få rätt, alltså att kunna få Kate friad, måste det till en advokat.
Den här resningen hade aldrig kommit till stånd om inte Jo hade kört den här programserien. Det tror jag inte är osanning att säga det faktiskt.
Det här är advokat Jan Karlsson. Han biträdde Henning Sjöström när man förberedde resningsansökan för att få Kate Cederholm friad. Eftersom Henning Sjöström inte längre är i livet är det Jan Karlsson som kan historien om det numera rikskända resningsfallet bäst. 1983 var han ny på Henning Sjöströms firma. En advokatbyrå som hade rykte om sig att vara landets främsta.
På den tiden var ju Henning Sjöström försvarsadvokaten med stort F kan man väl säga. Så att det var väldigt mycket uppmärksammade mål där. Det gick nog inte en enda vecka utan det var något massmedia drev i foajén på advokatkontoret i något uppmärksammat brottmål.
Henning Sjöström var en av Sveriges mest kända advokater vid den här tiden. Sjöström blev rikskänd på 60-talet när han företrädde Kurt Haijby som dömts för att ha utpressat kung Gustav den V i den så kallade Haijby-affären. Sjöström han vann också ett mål mot läkemedelsbolaget AB Astra och där företrädde han barn som skadats av läkemedlet Neurosedyn. Och det var alltså till Henning Sjöströms advokatfirma som Jan Karlsson kom, som färsk jurist. Och hans första uppdrag, det var att agera biträde i fallet med Kate Cederholm.
Vi började då arbeta med det här och jag var nere i Skåne och åkte runt och träffade presumtiva vittnen. Och så att säga, försökte verkligen få fram material så att vi kunde få en resningsansökan till stånd.
Journalisten Jan Guillou hade gjort ett gediget grundjobb. Han visste redan från början att det han gav sig in på var snudd på omöjligt.
Då hade det inte hänt, i modern tid i alla fall, att någon hade fått resning i ett mordåtal. Och det ansågs oerhört svårt att åstadkomma det.
Det framkommer i olika vittnesmål att en polis som leder förundersökningen ska ha ett personligt agg mot speciellt bröderna Cederholm, Kate och Rick. Det är därför han driver utredningen med så fast övertygelse om raggarnas skuld, menar Jan Gio.
Han ansåg att de hade bränt ner en dansbana som han tillbringade sin ungdom på. Han hade talat vitt och brett om att det skulle de få fan för. Och i vart fall hade de bränt ner dansbanan och kommit undan med det. Men den här gången skulle de inte komma undan. Så han, han hade ett starkt personligt engagemang för att få de här fällda. Vilket då måste ses i samband med att det försvann utredningsmaterial som skulle ha talat till deras fördel.
Branden vid dansbanan i Klövahallar ska alltså ha fungerat som en drivkraft hos den utredande polisen Jansson. Kanske är det därför polisen hjälper huvudvittnet Lotta att minnas rätt. För till en början så gör hon ett felaktigt utpekande när hon berättar vilka raggare från Helsingborg som var med i bilen ner till Malmö. Bland de sju personerna hon pekar ut fanns nämligen en som bevisligen inte kunde vara skyldig. Han satt nämligen redan i polisens cell för ett annat brott. Men då får Lotta hjälp att ändra sig.
Men vid något tillfälle sett så har de stängt av bandspelaren och talat om för dig att nej, den personen kunde inte vara med för han har satt anhållen och sen stänger de på den igen och så fortsätter förhöret. Kommer du ihåg den händelsen?
Från magasinet i Sveriges Television. Andra delen.
Det gällde den andra bilägaren.
Ja, just det. Jag vet inte vad du pratar om. Jag gör det stämmer. Han var anhållen för någonting annat. Han var väl spritpåverkad eller något.
Ja.
Och jag trodde att han hade varit med.
Du trodde att
när
han
jag hade med. Sett honom innan på kvällen. Ja. Men det hade han inte varit.
Och sen i förhöret så säger du då att du trodde att han var med. Och vad hände då i förhöret?
Jo, då sa, talade de om för mig att kan han inte ha varit för han satt anhållen.
Då stänger de av bandspelen och talar om att han satt anhållen.
Jo, det kommer jag för att han hade inte varit med.
Samtidigt som Jan Guillou och magasinetredaktionen arbetade med tv-programmen skrev Jan på en bok om fallet. Och det var boken som ledde fram till själva resultatet, menar han.
Planen var mycket enkel. När jag nu snabbskriver den här boken, som ju bara är en summering av tv-programmen egentligen, så kommer alla de stora morgontidningarna att med gnisslande tänder ge den här boken till recension till varsin juristprofessor. För att riktigt ordentligt få mig täppa till käften på mig. Och det gjorde de. Bara ett problem nu för morgonpressen. Alla juristprofessorerna sa att jag hade rätt. Och även om nu högsta domstolens ärade ledamöter inte är så imponerade av tv-program. Så när rektor för Uppsala universitet skriver att rättrådighetens ljus lyser klart, sade redan Aristoteles. Och det må mig vara förunnat att tro att Jan Guillaume har hittat delar av detta sken eller något sånt där svulstigt. Så hickar de till justitierådena. Och då att ytterligare två professorer i straffrätt som skrev i Sydsvenskan och i Dagens Nyheter. Och alla dessa tre juristprofessorer säger att det här är skandal. Han måste ha resning, den här mannen. Då small det till högsta domstolen.
Ja, i november 1983 kommer så plötsligt beskedet som ansetts så svårt att uppnå. För första gången i modern tid ges en mordåtalad person, dömd i två svenska rättsinstanser, en ny chans.
Vi hör Dagens Eko.
Idag har högsta domstolen beslutat om resning i det uppmärksammade raggarmålet där Kate Cederholm dömdes 10 års fängelse bland annat för mord. Nu säger HD i sitt beslut att omständigheterna i målet mot Cederholm varit särpräglade och att bevisningen inger tvivel.
Det journalistiska kan man ju säga, det var ju i stort sett redan klart när vi fick resningsansökan beviljad.
Advokaten och Henning Sjöströms biträde, Jan Karlsson, igen.
Då hade ju GO gjort sitt, så att säga. Då hade han ju åstadkommit det här, vill jag påstå. Och jag ska inte förringa det vi gjorde, men alltså, det var ju ingenting, tycker jag, jämfört med hans program. Så det ska han ha all eloge för. Men sen när det blev klart att det skulle bli en ny rättegång, då var det ju dags att kavla upp ärmarna, va? Och få liksom ordning och reda i det där materialet som fanns på lite olika håll.
Tillsammans med Henning Sjöström företräder Jan Karlsson nu den rikskände Kate Cederholm. För historien om raggargänget i Helsingborg har nu lämnat Skåne och blivit en nationell angelägenhet. Och domen som Kate Cederholm vill bli friad från är en historia som nu Jan Karlsson lär sig utan till. Han läser förhören, han träffar vittnen och kontrollerar omständigheter som kalkonmiddagar och permissionshelger om och om igen.
Förutom att Kate Cederholm menar sig ha alibi, något som Jan Geo visat med sin testkörning av raggarbilen, den förlängda Plymouth Furyn, så upptäcker Jan Karlsson att de som nämner Kate Cederholms namn, två av raggarna i gänget, Christer Andersson och Kenneth Forsberg, senare tagit tillbaka utpekandet och menar att Kate Cederholm aldrig skulle varit med.
I princip så har åklagaren stött hela sitt case på uppgifter som två då medmisstänkta eller medåtalade uppgifter från förundersökning som de egentligen har tagit tillbaka. Och det är ju väldigt vagt.
Och åklagarens huvudvittne, Lotta, hon har aldrig nämnt Kate Cederholms namn.
För enligt åtalet så ska raggarna, efter de tänt eld på raggargården i Malmö och också tagit med sig vittnet Bo Göransson, åkt hem till Lottas lägenhet i Helsingborg, där man alltså ska ha flyttat Bo Göranssons kropp från Plymouth Furyn till en rosa Cadillac.
Om han var, sannolikt var han väl inte avliden då, men han fanns ju med där, medvetslös sannolikt. Då är det ju, finns det ju ingen som har påstått att Kate Cederholm fanns där.
Den omständigheten får anses som extra anmärkningsvärd med tanke på att Kate Cederholm av flera pekats ut som ledare för gänget.
Och man tidigare har sagt i tidiga uppgifter pekat ut Kate Cederholm som någon drivande gestalt person i hela den här händelsen, så är det ju fullständigt osannolikt att han så att säga inte ens skulle varit med till Helsingborg tillbaka i, när man kommer med den här personen som är medvetslös och sannolikt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det här var ju inga liksom oförvitliga vanliga svenskar, de här bröderna Cederholm.
Det här är Torgny Palm, då en ung assistentåklagare på åklagarmyndigheten vid Malmö stad. Torgny Palm, han jobbade nära Kai Kalin, den åklagare som först hade hand om raggamålet.
Jag jobbade på samma kammare, det var tredje kammaren i Malmö.
Torgny Palm minns att det var en speciell känsla på åklagarmyndigheten i Malmö när beslutet om resningen kom. Man hade varit övertygad om raggarnas skuld och var skeptisk till de nya vittnena som trädde fram för att ge Kate Cederholm alibi i och med kalkonmiddagen som sen avslutades framför McKayens.
Han var skeptisk till dem, men de behöver inte tala sanning utan de kan ju också ta fel på tid och så. Och det är klart att det fanns väl ett intresse för dem vid middagen inblandade att låta den tidsmässigt bli så bra som möjligt för Kate Cederholm naturligtvis.
Men nu skulle alltså målet mot Kate Cederholm tas om i hovrätten. Beslutet var mycket ovanligt och en tydlig knäpp på näsan för både polis och åklagare.
Ja, det blev ju en ganska upphåsad stämning får man säga. Det var ju ändå någonting man inte hade trott eller ja, åtminstone inte hade man ju hoppats på det. Även var det nog lite uppjagat eftersom det var Henning Sjöström som skulle vara försvarare. Och Henning på den tiden, han var ju utan tvekan Sveriges bäst brottmålsadvokat. Även om det var många som hade synpunkter på honom så måste man nog säga att han var ju ändå respekterad. Och man visste att han var svår att processa något och sådär.
Och Henning Sjöström levde upp till sitt rykte. Särskilt när han skulle förhöra polisen Jansson som lett utredningen mot raggargänget.
Och Jansson kommer jag ju väl ihåg när han hördes. För då var det uppskruvat till max. För då var en massa kollegor till honom var på plats.
Som Torgny Palm minns det, hade Henning Sjöström redan före lunchpausen börjat sitt mindgame med Jansson genom att högt i salen utbrista:
Jansson, nu är du min. Alltså, Henning hade ju en tordenstämma, alltså riktigt som hög och skarp röst.
Orden fick Jansson att reagera kraftigt, menar Torgny Palm.
Jansson vände sig mot sina liksom, kollegor. Hör ni, han hotar mig eller någonting sånt, sa han.
Efter lunchen fortsätter Henning Sjöström med samma dramatiska förhörsstil.
Henning började ju sen förhöret med att han sa högt. Det var alldeles tyst i salen, så sa han klöva hallar. Det blev liksom alldeles tyst. Alla undrar, vad är nu detta? Sen sa han det igen också, klöva hallar Jansson. Säger det dig något? Och då liksom fick han ju honom delvis ur balans. Där vill jag påstå. För sen han blev ju inte sig själv under det där förhöret, Jansson. Sen. För sen tog han ju grej efter grej. Va? Det var ju saker. De hade väl hittat grejer också, tror jag, i slasken som de drog fram. Som kanske borde ha redovisats i utredningen och så vidare. Va? Så det var ju ett lyckat förhör från försvarets sida. Det är ju ingen tvekan om det.
Henning gick väldigt hårt åt honom. Och
advokat Jan Karlsson minns också att Henning Sjöström pressade utredare Jansson i rätten.
Och jag vill minnas att Jansson tyckte att han nästan blev hotad på något sätt i förhöret där. Vilket ju bara var trams givetvis. Men han var ju väldigt hårt ansatt, va? Och det skulle han vara också. De hade betett sig illa, tycker jag.
Karlsson och Sjöström har gjort sin läxa väl. Utredningsmaterialet är på över 3000 sidor, men trots storleken på pappershögarna så lyckas Sjöström redan första rättegångsdagen visa på ett dokument som han anser att åklagaren och polisen dolt. Enligt Aftonbladets reporter så gick det ett sus genom den fullsatta rättssalen när Sjöström åberopade ett tidigare okänt polis-PM. Det innehåller det allra första tipset om tänkbara förövare, daterat till den 27 november 1979. Bara 2 dagar efter branden på Granbackens motorgård. Där pekas ett raggargäng från Malmö ut som skyldiga. Detta PM hade sen på något sätt förts bort från förundersökningen. Medvetet av åklagaren, hävdar Sjöström i rätten.
Alltså det räcker ju att läsa en del av förhören så ser man ju att poliser vill att Kaj Cederholm ska vara gärningsman. Man kan inte ställa frågor på det sättet om man inte har den önskan på något sätt. Det ser man på sättet att fråga.
En annan detalj i utredningen som Jan Karlsson upptäcker, det är hur förhören med raggaren med smeknamnet Brylis går till. Brylis är enda killen i gänget med körkort och är därför oftast chaufför när man ska ut och åka. Efter att Brylis fått sin första fängelsedom för mordbrand så konstaterar man efter tester att han har ett lågt IQ-resultat. Brylis gränsar till det man brukar kalla lindrig utvecklingsstörning. Jan Karlsson får tag i utskrifter av förhören.
Och det är ju, kan man väl säga, en skrämmande läsning när man ser hur förhörsledarna driver honom att säga saker som han ju mycket tveksamt vill säga. Och som han sen säger så märker man ju ändå att han inte vill stå för det. Och det handlar ju just om Kaj Cederholm och hans namn som ska in i utredningen.
Vi ska återkomma till förhören med Brylis i kommande avsnitt av Spår.
Både Jan Karlsson och Henning Sjöström känner tillförsikt när rättegången avslutas. Beslutet kommer mitt i svensk högsommar 1984 och Sjöström och Karlsson tar flyget från Stockholm ner till Malmö för att ta emot beskedet.
Nu hade ju Kate blivit försatt på fri fot av högsta domstolen då i samband med resningen. Och han var ju fortfarande på fri fot när vi åkte ner den där julimorgonen. Så jag menar, hade han blivit dömd så hade han givetvis blivit häktad dessförinnan. Hur det skulle gå var väl möjligen ganska klart redan. Men jag tror inte vi tänkte så mycket på det, utan vi var nog ganska spända när vi åkte ner ändå, tror jag.
frikänd. Idag kom domen i det så kallade raggarmålet och Kate Cederholm friades helt.
SVT:s Aktuellt 17 juli 1984.
Strax före klockan 10 på förmiddagen idag kom de för att hämta dom. Kate Cederholm själv, hans advokat Henning Sjöström och journalisten Jan Guillou som i tv-programmet Magasinet i program efter program hävdat Kates oskuld.
Advokat Henning Sjöström läser ur den unika domen.
Med ändring av hovrättens tidigare domslut ogillar hovrätten åtalen och skadeståndsyrkanden. Ja, det var en riktig dom.
Kate Cederholm som under hela rättegången mot honom suttit mer som en bifigur än ur den självklara centralpunkten.
Ingen här kan rätta till det som har hänt.
Jan Guillou tänkte nu fortsätta för att försöka få till stånd nya rättegångar, också för andra dömda i de tidigare rättegångarna.
Ja, för även om Jan Guillou är glad och dricker champagne med Kate Cederholm, Henning Sjöström och Jan Karlsson, så är han inte färdig med raggarmålet. Jan Guillou är övertygad om att det sitter sex personer till bakom fängelsemurarna, precis lika oskyldigt dömda som Kate Cederholm.
Ingen av de här är skyldiga, alltså de här händelserna har inte ägt rum. Eller, jo, en ung man har försvunnit i Malmö och dagen efter hans försvinnande brinner en raggargård. Detta har hänt. Men vi vet inte om detta är brott eller inte och varför han drunknade i Helsingborgs hamn är ytterst oklart. Den historia som kronvittnet eller vad vi ska kalla den för berättade är uppenbart lögnaktig.
Alltså fortsätter Jan Guillou att gräva i samma utredning.
Får man loss en till här, då faller ju hela målet. Och då kan de andra alltså kollektivt begära resning med hänvisning till det.
Så nästa person som får sitt fall utrett i Sveriges televisionsprogram Magasinet är Mikael Johannesson.
Det gick att göra en motsvarande motbevisning när det gällde Mikael Johannesson. Att han hade varit på annan plats. Han hade helt enkelt alibi. Och han är dessutom dömd för att ha tagit order av Kate. Kate utpekas i domarna som ledaren som bestämmer över de andra. Och nu skulle man då tycka, när det gick att visa att denna Mikael Johannesson inte hade varit där och att han dessutom är dömd för att ha tagit order från Kate som ju har fått resning och blivit friad och bevisligen således inte var ledare för den här operationen, så borde det ha resulterat i resning först för Mikael Johannesson och i så fall för resten av dem också. Men så det gick inte. Det är som om rättssamhället helt enkelt tröttnade på de här raggarna, inte en gång till. Och hur uppenbart fånigt det än ser ut med att ha dem dömda för att ha tagit order från någon ledare som inte var där, så händer inget mer. Och jag kan tänka mig att om medierna hade backat upp den här historien så hade det sett annorlunda ut. Men det gjorde de förstås inte.
När Jan Guillou berättar om de här händelserna är leendet aldrig långt borta. Han njuter av att berätta en bra historia och han vet att det här är just en sån. Men under ytan finns en vrede. Det märks kanske allra bäst när man läser boken om fallet Kate Cederholm. Vid ett tillfälle skriver han där att historien om hur rättvisan behandlat Kate Cederholm, citat, gör mig självklart rasande, slutcitat.
Ja, det gör mig självklart rasande.
För när du pratar här och vi pratar så garvar du lite sådär och sådär. Men det finns någonting inom dig som såklart driver dig att ta upp sådana här saker.
Ja, alltså det. Rättsväsendet är inte starkare än det sätt vi behandlar våra svagaste.
Citat från?
Mig.
Och det är med de bevingade orden som spår tar över. Där Jan Guillou körde fast för över 30 år sedan. Kan man hitta bevis som ger upprättelse till de övriga raggarna? För det är onekligen en paradox att en person är dömd att ha utfört ett brott på uttryckliga order givna på plats av en person som senare bevisats aldrig varit på den här platsen. Har du kvar något material? Innan vi skiljs åt får vi tips om vi ska börja vårt sökande.
Det kan ligga på vinden. Det var ju 5000 sidor och sånt där. Jag kan ha högar på vinden på landet någonstans. Men vad jag tycker du skulle se är det där problemet.
i nästa vecka av Spår.
Nu börjar nästa utmaning. Att försöka hitta raggare från 1979.
Ja, det har man ju nästan förträngt idag.
Eftersom Kate inte var med då, vem var det då som kastade benen? Det var det ingen som frågade efter.
Bytt plötsplats med honom. Du har suttit 10 år för ett mord du inte har begått. Vad hade du tyckt om det? Hade du tyckt att det här ligger bakom mig? Jag skiter i det.
Anton reser till Malmö stadsarkiv och hittar en gammal förundersökning med ett förvånansvärt nytt tillägg.
Brev som ligger i en plastficka daterat 99 från det här.
Och i Helsingborg läser jag dagböcker som pekar mot att en av raggarna kan ha haft alibi.
Jag har alla mina dagböcker kvar, tror jag. Nej, inte alla, men jag hittade dem innan, så skulle jag slänga dem, men så bara kände jag att nej.
Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg och researcher Lisa Domelän.
Produktionsassistent Anton Emanuelsson Vretander.
Projektledare Vianja Lall. Exekutivproducent på Acast är Carl Rosander.
Fortsätt diskutera Spår med oss, Anton Berg
och Martin Jonsson,
under hashtag Raggamordet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.